Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Leo, det är onsdag och det betyder ju självfallet ett nytt avsnitt av Fotbollskanalen Topp 5. Och förra veckan spelade vi in med Olof Lund och pratade om bortglömda svenska utlandsproffs. Och där fick man en ordentlig historielektion.
Ja, tala för dig själv. Nej, men det är ju det som är bra när vi är personer i studion från ur olika generationer. Mm. För då kommer man in med olika infallsvinklar och sådär. Så det gladde mig att Olof och jag hade två helt olika listor.
Mm. Ja, det var det verkligen. Och jag känner mer igen din lista en Olofs lista, och det var jäkligt kul att höra bägge. Det var ett sånt där avsnitt igen som var lite mer på nostalgi än på mera tycke, så att säga.
Mm, vi kommer ju återkomma till det sen, men i dagens avsnitt med vår kära kollega Sia, då kommer vi tycka jävligt mycket.
Oh ja, det är huvudskakningar, det är förvridna ord, allt möjligt, så det kommer bli jäkligt underhållande. Det rekommenderas att gå igenom hela avsnittet. Men innan vi sätter igång gingen och låter Sia tala, så tänker jag att vi bara lyfter lite kort på ett par listor här som några har skickat in från förra veckans avsnitt. Och där har Mirsa Thule, en god vän som återigen har lyssnat på avsnittet och gillar det, gett sin lista. Och jag tänkte höra vad du tänker kring den. Han har på plats 5 en spelare som vi tror jag nämnde förra veckan men inte tog in i någon lista, nämligen Ronny Hellström. Den gode, fina målvakten som var i Tyskland och fick ett och annat med sig därifrån.
Ja, nej men Ronny, jag tycker bara inte att han är bortglömd. Det är, jag menar, han nämns ju stolt som kanske är Sveriges bästa målvakt genom tiderna. Så jag vet inte om jag ska säga bortglömd. Men kanske att man har glömt bort liksom hur... Kanske att den senare generationen glömt bort hur stor han faktiskt var i Kaiserslautern. Jag menar, det här var ju världens bästa målvakt under perioder. Så ja, jag vet inte om jag ska säga att han är bortglömd. Men alltid kul med en shoutout till den gode Ronny. Numera avlidne Ronny. Må han vila i frid.
På plats 4 har vi en spelare som jag faktiskt inte riktigt har så bra koll på, nämligen Håkan Söderstjärna. Motivering där är exceptionell bra spel med flera år i Landskrona. Trots enbart en arm hade han en teknik av hög klass, till och med ur ett internationellt perspektiv. Spelare förutom i Boys, även i danska Fremad Amager, Fredrikstad och i Singapores högsta liga.
Ja, nej, men här blir väl Olof glad om man hör det här i efterhand, som att han är det värmer Boys hjärtat. Nej, men Håkan Söderstjärna var ju en virtuos när i Allsvenskan, där han och Daniel Landskog och Daniel Milovanovic satte färg på vår högsta serie. Jag är faktiskt för dåligt inläst på hans utlandsäventyr. Jag vet att han var i Singapore där, sen vet jag inte vad han satte på avtryck alls, men det här var ju liksom en Hasse Blomqvist-tekniker, en enarmad sådan, vilket var ju speciellt.
Och sen på plats 1 här, hoppa lite, har vi Tobias Linderoth. En spelare som jag i efterhand tänker, Jag minns att man pratade mycket om att en sån spelare saknas i svenska landslaget. Men annars har det inte pratat så mycket om honom. Eller är det kanske jag som rör mig i fel kretsar?
Nej, men här är ju den här kära lyssnaren Mirsa inne på någonting. För you're preaching to the choir. Tobias Linderoth är ju... Nej, men enligt mig, och det här var en stor diskussion om jag och några kollegor under VM, i början av VM. Jag kommer inte ihåg varför vi började prata Tobias Linderoth. Men Tobias Linderoth är ju alldeles för bortglömd och kanske ännu mer alldeles för underskattad. Vi kommer att göra ett avsnitt med topp 5 underskattade spelare, och jag skulle inte bli förvånad om Tobias Linderoth hamnar på min lista, för det här var ju en spelare av oerhörd vikt för Tommy Söderberg och Lars Lagerbäcks landslag, och satte ju även avtryck i utländska klubbar, framförallt i FC Köpenhamn, inte i Everton, det gick inte så bra kanske. Men Tobias Linderoth, preaching to the choir, Mirsa, det här är ju... Ja, men en av 2000-talets viktigaste spelare i svensk landslagsfotboll, i alla fall.
Ja, jag ser fram emot den där underskattade listan. Det kommer vi tillbaka till, och vi kommer ju tillbaka till så många fler listor. Nu bara under de här senaste dagarna när man funderar på sina promenader på olika ämnen, så poppar det upp ett och annat hela tiden, så... Det kommer mera. Det kommer verkligen mera. Men låt oss sätta igång det här avsnittet. Eller vad säger du, Leo?
Ja, nu ska vi bråka med Sia.
Nu kör vi.
Nu sitter vi här igen, Leo. Nytt avsnitt framför oss. Ett riktigt diskussionsvänligt ämne, eller hur?
Ja, för det är ju så att det här ämnet berör ju många, berör ju verkligen mig. Jag som växte upp som någon slags Serie A-fantast, liksom den finaste av ligor. I alla fall när man växte upp, och nu när vi jobbar med den också så måste man göra reklam för den. Så det kanske är den finaste av ligor. Men topp 5 anfallare i Serie A, det är ett jäkla ämne.
Ett riktigt saftigt ämne, och... Till det här ämnet har vi då tagit in någon som är väldigt ingjuten i den italienska fotbollen, och där det blir rent av personligt när man börjar ta upp namn och diskutera. Och väldigt glad och välkomna Sia.
Stort tack. Jäkligt kul att vara här. Ja. Jag börjar med en svordom, förlåt. Men väldigt kul att vara här. Jag brukar inte svära, men jag blev lite för exalterad när jag såg det här ämnet och gubbarna som ska diskuteras. Jag har haft identitetskris i typ en vecka, men det ska gå bra.
Skönt att höra. Som ni lyssnare vet om tidigare, så kör vi varannan. Sia tar sin femte plats, sen kommer Leo, sen kommer Sias fjärde, ja, och så vidare och så vidare. Och emellan ska vi självklart diskutera, hylla eller totalt såga. Och det här är det ju underbara, vi har sagt det tidigare i podden, men det här går ju verkligen ut på vad man tycker och tänker. Det här är inte personangrepp eller någonting sånt. Det här är ett högt rum. Eller kan man säga högt rum?
Det är högt i tak.
Det är högt i tak, säger man. Det är bra att du är här vid min sida.
Och det är ju verkligen det som vi varit inne på tidigare. De här listorna är ju, finns ingen absolut sanning, ingen objektivitet. Det är bara ren och skär subjektivitet. Så det är lite kul att vi ska se om vi kan stöta på varandra.
Lite objektivt är det ändå.
Jo, det är klart.
Annars hade det bara varit inte.
Men jag sa topp 5 anfaller Serie A någonsin, ska jag säga så också. Inte här och nu, utan någonsin.
Precis. Sia, plats 5.
Ja, det är den som jag... Alltså plats 1-4 var jag väldigt klar med. Men där och då så har jag haft en battle mellan två italienska anfallare. Och på min femte plats så battlar alltså Vieri och Del Piero. Och jag kom fram till att jag tog Del Piero. Jag tycker egentligen att Vieri är en bättre målskytt, och han gjorde fler, jag vet inte om han gjorde fler mål, men sen så kom jag på att jag ville någonstans premiera att Del Piero vann Champions League, vann ligan och åkte ur Serie B, var kvar och var trogen och vann igen. Så min femte plats är Alessandro Del Piero.
Det är ju ett profilnamn, en gentleman som många tycker också.
Ja, men det framgångsrika Juventus kanske personifierat. Jag är lite överraskad, för jag menar, vi vet ju, vi som känner det, att du har inneboende negativa känslor gentemot Juventus, om vi säger så.
Ja, nej men alltså, sådär, jag tror att många saker med distans uppskattar man mer eller mindre. Och Del Piero, alltså jag har alltid liksom uppskattat spelare som har varit trogna sina lag, som har överlevt generationer i fotboll. Mm. Och är det något jag ska säga om Vieri är att liksom, jag tycker att han i slutet av sin karriär, där efter tiden med Inter, liksom att han, det blev inte bra. Han gick till Milan och så började det liksom snacka som att han skulle stämma Inter och du vet sånt där. Med det sagt så håller jag honom högt, högt, högt som anfallare. Alltså hans målskörd är helt bizarr, inte bara i Inter. Men jag måste någonstans premiera personen, gentlemannen och klassspelaren Del Piero. Och det som, jag kan ha, alltså, som man kan säga emot Del Piero är att han ofta var väldigt mycket in och ut. Alltså, mm. Det kom en Zlatan och så kanske han förpassades till sidan och ibland så kom det någon annan och så förpassades han till sidan. Men han har alltid lämnat avtryck och jag måste liksom respektera antalet titlar han vunnit, antalet mål han har gjort, sätten han har gjort de här målen på. VM 2006, att åka ur Serie B, komma tillbaka, vinna igen, vinna skytteligan, otroliga prestationer. Så jag hamnar någonstans på honom, även om det är ont i hjärtat att peta Vieri, som är en målmaskin och som jag tycker idag är en av de bästa experterna som finns i sitt program Bobo TV.
Det är Bobo Gold som man kallar det. Det går ju liksom inte riktigt att attackera dig här, för Del Piero, om jag ska vara helt ärlig, nu avslöjar en sak, han är inte med på min lista, men han är liksom, där du satt honom femma satt jag honom sexa. Mm. Det här är ju,
han knackar på,
framgångs-Juventus personifierat, men inte det fula och smutsiga Juventus personifierat, utan den fina delen av Juventus personifierat, skulle sägas här också. Del Piero var ju, ja, men en gentleman på många sätt. Vi pratade om Raúl González Blanco i tidigare avsnitt. En kanske italiensk motsvarighet liksom. Så han förtjänar verkligen sin plats på den här listan. Men Vieri, där kan vi diskutera. Han måste vara med på den här listan, va?
Ja, han är inte med på min lista.
Nej.
Så han är inte de andra platserna heller. Jag kan ta emot en såg för att Del Piero inte, eller Vieri inte är med på min lista i alla fall. Det kan jag göra.
Ja, han ligger oss varm om hjärtat.
Vem hittar vi på din femte plats då? Del Piero knackar, men kom inte in. Vem kommer på femte då?
Ja, men det finns ingen tvekan om att Del Piero har större eftermäle och en större legacy än den här spelaren som kommer på femte plats nu. Men och ni hör ju när jag fortsätter brasklappa här. Men den här spelaren var inte med på min originallista. Och sen så kände jag så här, fan, hans prestation är så bra och så stark, trots att han är i sig en ganska tråkig spelare. Men jag har faktiskt Chiro Immobile på femte plats. Ganska begränsad anfallare, Sia skakar på huvudet, men låt mig motivera. Och jag känner ju själv att det här är ett tråkigt val, men han är fortfarande bara 32 år gammal. Han har mäktat med 188 mål i Serie A, lika många som Del Piero ska sägas, 188 mål i Serie A. Och det gör honom till liksom på nionde plats alla tiders skytteliga. Och med en fortsatt karriärkurva som är någorlunda, skulle han göra typ 15 mål per säsong istället för 25 som han faktiskt gör de kommande 2-3 åren. Då kan han gå förbi Roberto Baggio, Antonio Di Natale, Giuseppe Meazza och Gunnar Nordahl för att placera sig trea i all-time-skytteligan. Chiro fucking Immobile, denna begränsade anfallare som inte är tillräckligt bra i landslaget, som dessutom spelat i, inom citationstecken nu, skräpklubbar som Genoa, Torino och Lazio. Han har liksom inte, han har inte haft ett årtionde Inter, Milan eller Juventus. Han har spelat ett årtionde, förlåt alla Lazio-supportrar, i relativa skräpklubbar. Och ändå kommer han troligtvis placera sig på tredje plats i Serie A's all-time-skytteliga. Före de storheter jag nämnde. Och då har han ändå varit på utflykt i Dortmund och Sevilla.
Där var han inte bra.
Och där var han inte bra. Jag vet att Del Piero kommer större legacy än den här killen. Men spelar i skitklubbar och kommer troligtvis hamna trea i skytteligan. Det är ett jävla legacy det också.
Sia, du skakar på huvudet. Du vet inte vart du ska ta vägen.
Jag vill försvinna. Alltså så här, jag har stor respekt för det som Immobile gör just nu i Lazio. Antalet mål han gör. Men jag tycker han levererar otroligt mycket mål i det som är dess försvarsmässigt sämsta Serie A någonsin. Och då snackar jag både liksom kollektiv försvar men också individuella försvarsspelare. Alltså jag tycker att i dagens Serie A så finns det kanske 6 försvarare som du kan säga. De här kan gå in i topp 5 klubbarna i Europa. Och det är en stor del av anledningen till att en sån som Chiro Immobile inte bara gör 25 eller 30 mål utan kan nosa på Higuaíns målrekord är att jag tycker att försvararna i sig inte tillräckligt bra. Och jag tycker att någonstans så bevisas det av hans sejourer i Dortmund och Sevilla där han liksom knappt gjorde ett enda mål. Så med det sagt så, för mig är Ciro Immobile så här mammas pasta pojke, du vet. Alltså han levererar bara i Italien, bara i liksom runt där han känner sig hemma. Och det låter väldigt konstigt att säga att jag respekterar hans målskörd när jag säger så, men jag gör verkligen det. Jag respekterar verkligen hans prestationer, hur mycket kontinuitet han har. Men jag tycker att han är en alldeles för begränsad spelare. Jag tycker inte att han lämnat avtryck i landslaget. Jag tycker inte att hans mål kan sätta honom på en sån här lista. Jag har liksom accepterat att vissa spelare är dåliga och gör mycket mål. Men jag hade nog hellre haft en Pippo Inzaghi än Ciro Immobile. Sett till tyngden av målen som han gjorde. Och sett till tyngden på spelarna han mötte. Alltså jag tycker att Serie A aldrig har varit så här dåligt på försvar. Och jag tycker att Ciro Immobiles målskörd är ett bevis på det. För gå och kolla på Gonzalo Higuaíns 36 mål och Ciro Immobiles 36 mål. Alltså det är klassskillnad. Men de kommer dela sina rekord. Och den här topp 3 all time listan som han kommer komma upp på nu. Nej, fy fan.
Den här tog som sagt, han var inte med på en ursprunglig lista. Och det tog emot. Och jag håller med om att Serie A defensivt kanske inte sämst någonsin. Men det är absolut inte det Serie A som vi såg på 90-talet. Nej, exakt. Eller det tidiga 2000-talet. Jag håller med. Men ja, han hade absolut inte varit nära den här listan om han hade gjort de här målen i ett årtionde i någon av de tre stora. Men nu hur han är i de här relativa skitklubbarna, förlåt Lazio igen, för det är ändå en rätt stor klubb, men i relativt sett så är det en skitklubb i förhållande. Då är det en sån jäkla bedrift ändå, och jag tycker det blir en ännu större bedrift när det är en sån begränsad fotbollsspelare. För han har inte alls Del Pieros register. Det här är ju mer Trezeguets register liksom, eller Pippos.
Härligt, vi är bara på plats 5 fortfarande och diskussionen är redan igång, det gillar vi.
Ja.
Vem hittar vi på plats 4, Sia?
På plats 4 hittar vi Francesco Totti. Jag strugglade länge med att definiera honom som en anfallare eller en tia. Alltså en mittfältare då. Men jag kom fram till att Francesco Totti måste finnas på den här listan. Sett till hans kvaliteter. Det finns spelare som har gjort fler mål. Men jag tror inte det finns många spelare som har skapat fler mål och skapat samma magi för sina fans som Totti gjorde. Jag har sett honom några gånger in real life i liksom slutet av hans karriär på San Siro framförallt. Och alltså den bollbehandlingen, spelförståelsen och liksom klassen som han hade, det här vi snackar typ 2012, 2013, 2014. Alltså det var bizarrt att se på. Och han har en enorm målskörd. Han har en enorm assistskörd. Han har gjort ett par väldigt snygga mål.
Lobben mot Inter.
Ja, det är typ det snyggaste målet någonsin.
Ja.
Så, och i det här så har jag också lagt in att jag tycker Totti var en bättre spelare än Del Piero. Så där har jag liksom en bråkpunkt som säkert som mycket, ofta diskuteras mellan Serie A-fans, men jag håller honom som den spelaren. Och nu kommer många säkert ifrågasätta mig varför jag liksom inte haft med Maradona och så och sånt där, men jag såg Totti, jag upplevde Totti, jag kunde liksom, trots att jag när jag var yngre kanske ogillade honom för att jag uppfattade honom som liksom arrogant och divig och allt, du vet vad man gör. Så kunde jag ändå komma tillräckligt långt i att uppskatta honom som spelare, kapten, det som det innebar att han blev kvar i Roma. Sen så är jag Team Spalletti när det gäller Totti slut, men han är min 4.
Ja, där kan vi ju diskutera. Jag vet att vi inför det avsnittet diskuterade lite det med anfallare. Vad är en anfallare, vad är en inte anfallare, som du är inne på här, Sia. Totti är ju, jag minns så här, ju, återigen tar jag FM som en riktlinje, så här, second striker-aktigt. Att det blir som en släpande anfallare på ett sätt.
Jag har ju reserver om det behövs.
Men det som är bra med listor är att de är ju subjektiva. Ja. Och här kan vi göra våra olika bedömningar. Och jag satt ju också och lekte med rätt i tanken och de här bedömningarna. Och landade väl någonstans i att han är mer en trekvartista än en anfallare. Mm. Så jag lät honom vara utanför, men bara for the record, hade jag räknat honom som en anfallare så han varit etta på den här listan.
Oh.
Så stor tycker jag att han var. Ikon, legendar, geni, också galen, vilket gör honom ännu härligare. Lojal, artist. Och som du är inne på, han skapar ju fan lika mycket mål som han gjorde. Mm. Och om inte mer. Och han är väl typ etta eller tvåa i all-time-skytteligan. Han har spelat hela sin karriär i Roma och det är typ 20 år lång. Så det är klart han är mycket mål. Mm. Men fantastiskt. Hade jag haft med honom, etta.
Ja, men han vann ju också med Roma. Alltså det är den typ... ibland när jag skulle förklara till exempel varför jag höll Stankovic som en liksom all-time-great i Serie A. Så har jag också med att han vann med Lazio. Alltså jag tycker... det finns ett många i Italien, eller Totti själv säger väl liksom att vinna en titel med Roma är som att vinna 10 eller 20 med en annan klubb, och det är inte en subjektiv åsikt från dem. Det är historien som säger att Inter har vunnit 19, Milan har vunnit 19, Juve har vunnit över 30, Lazio och Roma, de har vunnit, alltså Napoli, de har inte kommit upp till 10. Så med det sagt,
inte kommit upp till 3.
Nej, alltså då har man kommit upp, alltså då snackar vi om klubbar där det, alltså på riktigt är värt att nämna att det här, det är verkligen, det händer så sällan att det är värt det. Och Totti, alltså man ska inte underskatta att han gör det i sin klubb, i sin stad, i sitt lag. Och de gör det året efter Lazio.
Ja.
Så det är ett direkt svar på att liksom så här kan det inte få vara. Mm. Och det tycker jag är enormt stort. Och sen så vet man om Totti att han har haft bud från världens största klubbar. Och man vet också att Moratti ville ha honom. Och Moratti, mycket kan säga som vad Moratti är dålig på. Men när det kommer till anfallare, då kunde han sin grej.
Så, tack!
Ja.
Kan man säga.
Så Totti är min fyra, men jag har reserver om det behövs, om man inte ser honom som anfallare.
Nej, men jag tycker du har begrundat det bra, och som du var inne på också. Man bygger upp sin egna list på det här sättet. Mm. Hade varit en annan sak om du plötsligt hade tagit in Fabio Cannavaro för alla hans nickmål eller något sånt. Då hade jag kanske frågasatt där lite mera. Leo, plats 4.
Ja, men det här tror jag är en spelare som återfinns högre upp på CS lista. Han hade ju, om jag inte hade räknat Francesco Totti och om den här spelaren hade stannat, gjort fler säsonger i Serie A än vad han har gjort, då hade han varit detta på min lista. Och det är vår kära landsman Zlatan Ibrahimovic, fjärde platsen. Hade han inte gjort de här utflykterna till Barcelona, PSG, United och Galaxy, utan kört Italien, då hade hans alltså odödliga legacy som det är idag hade varit ännu större. För alltså, det här är en spelare som har hamrat in titlar. Juventus-titlarna kan vi ju inte räkna så här i efterhand, men han var ju ändå med i ett inom citationstecken vinnande Juventus. Han har hamrat in titlar, var med och satt en ny era för Inter. Sen kan man diskutera vilka förutsättningar de hade och sådär då, men verkligen startat en ny era med Inter. Han har gjort Milan 2 gånger om liksom, före och efter hans utflykter till ligamästare, och då det här senaste Milan-guldet. Även om han inte var jättesportsligt delaktig i det, så har ju alla vittnat om hans delaktighet som ledarfigur och sådär. Så Zlatans arv i Serie A är förstås inte bara titlar, men det är en jävligt stor grej till att han är med här. Jag menar, den vinnarskall han har, de alla möjliga mål han har gjort. Alltså den här typen av anfallare som Zlatan är, de långa och gängliga och sådär, de brukar oftast vara som Luca Toni eller David Trezeguet. Men ni vet ju vad Zlatan är. Han är ju liksom en helt annan fotbollsspelare än de här ganska kantiga och stora typerna. Nej, Zlatan är... Han har stannat i Serie A, han har varit min etta, om vi då räknar bort Totti rent positionsmässigt. Men nu blir det 4 på grund av utflykterna, men...
Så kan det bli med utflykter. Ja. Vad känner du kring det här?
Nej, han kommer ju näst på min lista.
Zlatan. Han är nästa, så,
Kan vi haka i direkt?
Ja, men jag kör på den då. Ja. Alltså, nej, men, alltså jag tror Zlatan räknar sina titlar i Juventus, och det tycker jag är rätt att han gör. Att liksom den sportsliga rättvisan och att klubbarna inte räknar dem, det är en helt annan diskussion. Men att han och de spelarna som var på planen räknade som titlar, det kan jag någonstans liksom köpa. Men jag tycker att det som jag gillar med Zlatan var ju att liksom den... Alltså, han är en överlevare. Och jag gillar det med tränare. Vi snackade i studion här om veckan om att liksom jag håller Gasperini och Spalletti så mycket högre än många andra gör. För att de har överlevt generationsväxlingarna. Mm. De har liksom 2007 var de en typ av tränare och 2010 en annan och 2015 en tredje, men 2022 idag så är de fortfarande där och kör. Och det, är det någon man kan applicera samma sak på, är det ju Zlatan, för att det här snackar vi inte ens 2007, vi snackar alltså från 2002 är en spelare som är där och levererar. Och här, vi har en shapeshifter liksom, för att jag kommer ihåg när han kom fram, då var han ju inspirerad av Ronaldo, brassen, och var en fintare, en liksom artist, en spelare som ville underhålla och ha roligt, och liksom, det var roligare att finta än att göra mål. Sen så ändrades han till en maskin under Mourinho, men alltså Inter Zlatan var en väldigt sevärd spelare, för i början av hans tid där så var han ju en mix av, alltså han var ju på väg att bli en målmaskin, men hade fortfarande kvar liksom gamla Zlatan kvaliteterna där. Liksom,
jag håller med, roligast i karriären där.
Ja, alltså inte Zlatan. Så med det sagt, alltså att vinna de titlarna, göra de avgörande målen, var den avgörande spelaren, och att vara det i alla tre stora klubbar i Italien, det är en enorm prestation. Att komma tillbaka, eller alltså att gå från Barca till Milan, vinna ligatiteln med dem, men framförallt att komma tillbaka och lägga grunden för det Milan som vann i fjol, är, tror jag, en av de största bedrifterna som jag kan komma ihåg. För att jag kommer ihåg Cristiano Ronaldo gick till Juventus och de pratade om att han lämnar sin komfortzon och det är en utmaning och så, men han kom till det lag som var överlägset bäst i Italien, som skulle vinna med eller utan honom. Och i slutet av dagen så vann de inte längre när han var där. Zlatan kom till ett Milan som precis hade förlorat med 5-0 mot Atalanta, som inte hade spelat Champions League, och återgav dem trovärdighet som klubb. Alltså, och alla de här unga spelarna som har varit i Milan ser upp till honom och liksom tackar honom. Tränaren Pioli, som innan det liksom sa, det blir en, alltså det är en sak att ha en Zlatan i truppen när du ska träna, då är det ingen som kommer liksom stöka eller inte träna ordentligt. Och det är någonting som jag tycker man pratar alldeles för lite om Zlatan. Proffset, alltså ordentliga träningar, inga skandaler. Visst, han uttalar sig och gör reklamer och sånt som man kan tycka är clowniga, men på träningen, då är han ett monster. På matchen, han är ett monster. Och att Milan vinner den titeln, även om han inte spelar så mycket, är upp till Zlatan, som gör ett lag unga, alltså man kan inte kalla dem förlorare för de har inte spelat så länge, men ett gäng unga som aldrig har vunnit går och vinner på det sättet som Milan vinner. Det är en del av Zlatans arv och hans mentalitet. Så han är enorm i Italien, och det går, alltså ja, han är trea på min lista. Han är framför Totti, han är framför Del Piero, och han har vunnit i flera klubbar. Han kombinerar liksom styrka och alltså vad säger man, ja, men med sin 1,90 någonting stora kropp, alltså det är en otrolig spelare, en otrolig mentalitet. Det enda man kan säga om honom är att han borde ha gjort bättre ifrån sig i Champions League. Som enskild spelare i de stora matcherna i Europa så tycker jag att vi kan förvänta oss mer. Så
han hade nog förväntat sig mer också, ja, tror jag.
För att han har enskilda prestationer i Europa-matcher som inte är tillräckligt bra. Och även med Sverige skulle jag säga att, alltså, han gjorde mycket. Han var omgiven av mycket sämre spelare. Och han tog ett Sverige till VM liksom och så vidare. EM menar jag. I playoff och sånt. Men jag tror också att han själv tycker att, sett till hur bra han var och hur bra Sverige var när han var med, hade kunnat få ut mer av landslaget. Men det finns fortfarande tid och att han fortfarande är kvar. Alltså, jag skulle inte bli förvånad om han kommer liksom avsluta den här säsongen med mål i Champions League och att Milan är med i toppstriden.
Ja, spännande. Blir då den äldsta målskytten i Champions League historia också, ska sägas, om man nätar för Milan. Leo, ja, vem har plats trea för Sia? Vem har du på plats trea? Nu är vi på platserna. Zlatan tar en bromsplats och Sia.
Ja, även min bromsplats är väl ett skrällnamn i sammanhanget. Det gäller ett hipsterval. Kanske inte så förvånande. Men det är Antonio Di Natale.
Okej.
På många sätt en blandning av en... men, så här, han har ju uppvisat samma lojalitet som Totti, fast i en betydligt mindre klubb. Visst, han lämnade Empoli för Udinese. Sen stannar han resten och majoriteten av sin karriär i... Förlåt att jag svär på engelska här nu, men fucking Udinese. Det är ju helt sjukt. För den här killen gör alltså 209 mål i Serie A. Sjätte mest i Serie A's historia. I då, när vi pratar om att Serie A har devalverat sin kvalitetsmässigt. Han gör det i ett Serie A som är bland de bästa någonsin. När vi snackar för liksom 2005, 2006 och sådär. Men också ett Serie A som blev sämre. Men då ska jag också säga att hans Udinese försämrades i takt med att Serie A försämrades. Och mängder med bud på den här spelaren. Juventus ville ha honom, Milan ville ha honom, Roma ville ha honom, Lazio ville ha honom, utländska klubbar ville ha honom. Han stannar i Udinese. Kom igen! Alltså, det är ett arv om något och ett statement av lojalitet. Så, nej, otroligt mäktigt av Antonio Di Natale som skulle göra en underskattad lista någon gång, så kan han mycket väl vara med där. För tror inte bara det att han gjorde inte bara mål för Udinese mot Empoli och Sassuolo och Torino. Han gjorde ju mål mot de stora också. Kom in i landslaget, fick inget jättestort avtryck där, men var ändå med på ett slags hörn under en period och Italien kanske inte var som bäst, men fenomenal spelare, och det här kommer vi diskutera i evigheter, men jag tycker en sak att göra 200 mål för Milan, Juventus och Inter, jag tycker en sak att göra för Udinese och Empoli liksom. Så Di Natale är min trea.
Jag tror inte han hade fått plats på min topp 10. Jag har ju sett honom på plats och en riktigt usel match som jag var på 2014 tror jag. När Stramaccioni var inte tränare. Det var sista matchen för säsongen när Inter förlorade hemma med 5-2 mot Udinese. Och då gör Di Natale ett sånt där Di Natale mål och hela San Siro bara spontant ställde sig upp och applåderade honom. Alltså så här grande liksom. Så sen var jag på EM 2012 Italien-Spanien och då gör han mål. Så jag är helt med på hans kvaliteter och jag tycker liksom till skillnad från Roma och Lazio som vi har nämnt tidigare, eller Lazio framförallt med Immobile då, så är ju Rom en liksom skön stad att bo i. Alltså Udine är alltså, ja, du mår såklart bra om du är en fotbollsspelare i Italien liksom och bor där, men alltså det är inte kul kan vi säga.
Det är väl
med storstäderna.
Sista platsen man har i som alltså, Serie A-proffs.
Ja, mer eller mindre.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vem plockar silvermedaljen då?
Ja, alltså här har jag liksom velat så otroligt länge. Och egentligen är det här... Alltså så här, skulle jag gå på antalet mål, bra säsonger, avgörande säsonger, skadefri. Då hade han varit min etta. Men han hamnade tvåa på grund av personlig preferens. Och det är Andrei Shevchenko är min nummer två. Och alltså... Jag tycker det är den bästa. En av de bästa niorna någonsin. För att han var en nia. Alltså han var inte...
Extremt klinisk.
Ja, men han var inte Totti eller Del Piero som också var tior eller spelfördelare. Utan vi snackar en av dem... Alltså en nia. Stark, snabb, duktig i boxen, bra på huvudet. Så... Och det som jag tycker liksom skiljer... honom mot Di Natale och Immobile, men... Till viss del även alltså, Totti. Nu Totti kanske mest på grund av att lagen han spelade i hamnade inte i Champions League-finaler och sånt. Men du visste när det var derby i Milano och Champions League-final att du kan räkna med Andrei Shevchenko. Nu missar han mot Dudek liksom. Vad heter det? Bra lägen och straff liksom. Men... Han gör ju upp det och har gjort upp det innan.
Ja, men Cheva är ju, han har ju verkligen varit med i mina tankar och figurerat på den här listan. Och Cheva symboliserar ju lite det som har varit vanligt under en period i Serie A. För här finns det ju anfallare med väldigt kort brintid.
Mm.
Och när de är som bäst så är de kanske bäst i världen. Andrei Shevchenko, Adriano, riktiga Ronaldo. Alla de tre var ju liksom figurerade på min lista. Men jag kom fram till att så här, den relativt korta höjd som de hade övertrumfas av den långa höjd som andra kanske hade. Men rent liksom, om vi bara skulle gå på typ kvalitetsmässigt, den här personen var bäst där och då, ja, då kanske Cheva skulle vara etta, eller kanske ännu mer Adriano skulle vara etta, men
Cheva ändå 7 år i Milan.
Ja, nej, men fantastiskt. Alltså, fantastisk.
Han har ju, alltså det är ju det ni kommer märka till min etta som inte hade så lång brintid. Men Cheva hade ju verkligen längre brintid än man kommer ihåg. Alltså 7 år, över 100 mål. Alltså nästan ett, i snitt ett mål. Alltså ett mål per 0,6 match.
Plats 2, Leo?
Han är plats 2. Sia petade honom ner till en sjätte plats. Det här är min andra plats. Min personliga favorit. Det här var alltså husgud när jag växte upp och faktiskt var interista i unga dagar.
Oj,
Sia.
Oj.
Men det vet du. Ja. Christian Vieri.
Och det är kanske han är därför... interista nu också, faktiskt. Ja. Efter en lång fade, men... Han är tillbaka.
Men det är säkert därför jag övervärderar er här. För att jag liksom växte upp med honom som husgud. Men det var inte skit som den här spelen stod för. Han var ett tag världens dyraste anfallare. Och det med rätta. Det var när Lazio värvade honom. Inter plockade honom från Lazio. Och det blev till slut 142 mål i Serie A. Låter inte jättemycket om man jämför med typ Totti eller, eller Gunnar Nordahl och sådär. Men tittar man mål per minut i Serie A. För det här var ju skadeförföljda anfallet, ska vi komma ihåg. Och en anfallare med många taskiga säsonger på slutet. Men tredje plats i mål per minut i Serie A:s historia. Och det säger något om vilken jävla bomber det här var. Och snackar vi bomber, för Serie A har ju bombers, så är nog det här urtypen för den riktiga Serie A-bombern. Liksom. De enda som är bättre i mål per minut är för Gunnar Nordahl och Cristiano Ronaldo. Så det är bara det en grej. Men Bobo Goal, Inters näst bästa målskytt i modern tid. Bara Mauro Icardi är bättre. Det är ju sjukt att han ens är där. Han har inte ens varit nära på min topp 100 serialista, tror jag.
Han hade, alltså på tal om liksom Immobile. Alltså hade Icardi stannat i Inter och fått spela, då tror jag han hade slaktat den där listan. Alltså.
Mycket möjligt. Mycket möjligt. Men en rolig grej från när jag själv pluggade i Italien, så var jag på Empoli Milan. Och det var ju, då spelade vi i Milan. Jag lämnade Inter och kaoset där och han skulle stämma dem och allt sådär. Men då gjorde han faktiskt mål. Hans enda mål i Milan-tröjan såg jag på plats. Och det kändes så jäkla konstigt när jag ändå var uppväxt interista liksom. Men samma höst så var jag och såg Inter Fiorentina. Och så gick jag på Intermuseet med min kompis. Och då frågade jag om... Christian Vieri, var är han någonstans? Det fanns inte ett ord om Christian Vieri på hela museet. Men Ronaldo fanns där och liksom fucking typ Nicola Ventola fanns typ där. Och de bara, Christian Vieri non existe. Det var liksom så här. De har plockat bort honom från museet på grund av det väldigt tråkiga avslut som han och Inter fick tillsammans.
Men han gick ju till Milan och liksom, alltså det var dålig stämning.
Det var verkligen.
När jag var där, min första match på San Siro 2010 mot Bologna, april. Då hade ju liksom inte klacken dedikerat en halvtimme åt att hatramsa Vieri.
Ja.
Så jag liksom så de hade liksom banderoller mot honom och grejer. Alltså det var väldigt dålig stämning där. Man kan ha med sig att nu det där är överspelat och nu är han liksom tillbaka. Alltså nu är han liksom öppen med att så här, vi har gått vidare och jag är inte rista och så, men han var en tank liksom. Mm. Jag har inte honom på min topp, men jag köper verkligen att han är högt upp, för att han var en anfallare som en anfallare ska vara. Alltså mycket mål, bra på huvudet, bra på fötterna, kunde göra mål med vänster, höger, stark i kroppen, tagit spel. Alltså han var ju verkligen före sin tid. Så jag köper att han är där uppe, men jag håller mina spelare hög.
Ja. Som jäkla karaktär också, för han går ju från liksom vinna Serie A:s skytteliga och göra alla de här målen för Inter till att flytta till Milan och allt går ut för. Så han är liksom, 2004 kom han tvåa i Bidone d'Oro, alltså vad säger man, guldsoptunnan typ.
Ja,
exakt. Alltså de rankar då Serie A:s sämsta spelare. Och 2005 vinner han den titeln. Så det går ju snabbt ut för. Men också, jag vet inte om ni kommer ihåg Italiens fiasko, vilket mästerskap var det? 2004 är det ju. EM 2004. Ja. De åker ut mot Sverige och Danmark i gruppen. Presskonferens där Gigi Buffon sitter på podiet tillsammans med någon annan. Kommer inte ihåg förbundskaptenen, tror jag det. Och de blir hårt ansatta för de har åkt ut. Christian Vieri stormar in och skäller ut folk på engelska. Skäller ut alla journalister på engelska. Så här, how dare you speak like this to my friends and players? How dare you? För han är ju född upp i Australien, så han pratar ju perfekt engelska. Mm. Liksom. Och det är bara att storma in där på presskonferensen och köra den. How dare you? Det är mäktigt alltså.
Liksom, det man ska ha med sig om Vieri är att han är en av de där många spelarna som liksom... Alltså anledningen till att Anton Moratti och inte liksom ville spionera på honom eller hade privatdetektiver som följde honom, för att alltså han levde ju inte ett professionellt liv. Alltså han var ju en sån som liksom, alltså han och Ronaldo hade många roliga utekvällar tillsammans. Och idag så tror jag att så här, idag så hade inte en sån spelare kommit så långt. Nej. Men han kanske inte heller hade varit den typen då.
Verkligen.
För att vi vet idag, alltså det funkar liksom inte på att dricka alkohol varje kväll. Nej. Och komma bakis till träningarna och komma kanske fullt till träning. Alltså Ronaldo klarade av det för att han var liksom Ronaldo, men Bobby Vieri hade inte överlevt i dagens fotboll. Med det sagt så var han ju en grym anfallare, men idag så är det ju kul att följa honom, för han driver ju liksom det bästa fotbollsprogrammet som finns i Italien på Twitch. Där han och Cassano och Ventola och Adani sitter och liksom snackar fotboll. Och utan, alltså du vet, i Italien är det mycket intressestyrt. Alltså det finns mycket dolda intressen, mycket maktstrukturer, mycket klubbar, personer och liksom mäktiga företag du inte vill prata ner, för att då får du inte jobba vidare. Men i det här formatet som de har hittat på Twitch, då är de ju helt fria från allt. Mm. Och kan bara vara sig själva. Mm. Så han har ju liksom gått från att vara den till att vara en liksom medieentreprenör som driver typ det mest, alltså ett av de mest streamade programmen. Så det är jäkligt intressant att se dem där. Och de känner ju alla. Mm. Alltså när Vieri plockar upp sin lur och ringer Ronaldo, då är Ronaldo med på Twitch helt plötsligt. Mm. Och när han ringer Guardiola, då är Guardiola med på Twitch. Mm. Så de driver ju ett format som ingen i Italien kommer nära att ha. Och de slipper de här att du kan inte prata om Juventus, du kan inte prata om Milan, du kan inte prata om Manieri. De kör, och Cassano kör ju bara. Så här, det där, jag har liksom omvärderat Vieri, för att när jag växte upp så var han en sån där som man först älskade och sen hatade. Alltså för att han var ju verkligen så här, han gick emot allt liksom och var illojal och sånt. Men nu så, när man har växt upp lite och inte är lika aggro liksom, så kan jag bara uppskatta hans gärning som spelare. Så jag köper att han är tvåa, men för mig sex.
Ja. Vem hittar vi då på din första plats då?
Ja, alltså jag har försökt vara så opartisk som möjligt i min lista, men mitt
BBO,
väldigt...
eller hur?
Ja, alltså, min väldigt partiska nummer ett är Ronaldo. Och för att han är den bästa spelaren som existerat.
Och ett förtydligande då, Brasse Ronaldo.
Ja, för mig finns det bara en Ronaldo när man säger Ronaldo. Nej, men jag antar att många yngre kommer att lyssna på den här podden. Så, Il Fenomeno Ronaldo. Jag kommer inte säga Brasse eller sånt. Det är Il Fenomeno. Alltså fenomenet Ronaldo. Och där har vi det som man har emot honom, är att han dansade en kort period. Men liksom när han dansade så var han verkligen överlägsen. Och jag grubblar väldigt mycket på så här, vad hade hänt om han hade... Alltså jag känner, så som jag ser Ronaldo, så var han fången i en för snabb kropp för den tiden. Alltså han var för explosiv, han var för snabb, och man kunde liksom inte tillräckligt mycket om skador, knän och allt vad det är då. Och det kombinerat med en livsstil som var väldigt brasiliansk. Alltså man skulle ha kul, man skulle festa, man skulle dricka, man skulle dansa. Man skulle liksom inte leva professionellt. Med det sagt så är det den överlägset bästa spelaren som jag har sett. Och jag tycker någonstans att han var en av de spelare som man kan säga ändrade på fotbollen. Alltså för honom så gick allt mycket snabbare än alla andra.
Mm.
Han fick enormt mycket stryk och sparkar. Han var en av de spelarna som liksom redan då, du vet, systematiskt faulades, som vi ser liksom Messi bli nu. Han kombinerade teknik med fart, mål och assist. Han var extremt duktig på att utföra finter, alltså i hög fart. Sånt som vi kanske förknippar mycket med Messi. Och jag tror också att han la grunden till många tekniska, duktiga anfallare som kom efter honom. Och jag tycker liksom att hans legacy på det sättet är det viktigaste. Och jag har inte med Maradona på min lista för att jag tycker han är någonstans mycket mer tia kanske än Totti var. Men för mig som inte upplevde Maradona på samma sätt som kanske generationen över mig gjorde, så är Ronaldo den bästa spelaren genom tiderna, och då kan jag inte annat än att ha honom på topp ett. Och sen så går han ju till Milan och gör mål i det derbyt också. Det betyder sen ingenting, men det har jag också liksom förlåtit honom för. Men för mig är det, går det inte att neka att det där är den bästa anfallaren all times.
Ja. Leo, vem är då på din första plats?
Ja, han är faktiskt inte nämnd hittills.
Klose.
Jag kan meddela att dina kära tyskar, Klose, Klinsmann och vilka mer som finns, Bierhoff, de är inte med. Sen kan jag uppskatta, jag kan uppskatta en Bierhoff-nick, och jag kan uppskatta, även om jag sågade Klose så att han var överskattad, så uppskattar jag ändå Klose. Jag kan framförallt uppskatta Klinsmann, vilken jävla spelare. Men här har vi en argentinare, och det är inte Maradona, för precis som Sia gjorde jag den bedömning, samma bedömning som jag gjorde med Totti. Jag tycker det är för mycket en tia. Det är för mycket en tia Maradona. Sen är hans, hade det här varit en lista med liksom topp 5 efter Mellie, säger jag, då kanske Maradona hade varit detta liksom. Men det här är något annat, eller den listan borde vi göra, topp 5 trekvartista eller 10 positioner. Totti eller Maradona, det är en jävla fight. Men här blir Gabriel Batistuta. Och ska jag säga så att jag är ju Fiorentina-supporter. Där och då, i och för sig, växte jag upp som interista. Så jag var ju mer inter-supporter som barn än Fiorentina. Alltså jag, när jag pluggade i Florens så var ju Luca Toni den stora spelaren. Så...
Och han är inte ens med på din lista.
Han är inte ens med på min lista. Nej. Men Batistuta handlar om klass och lojalitet. Han stannade alltså ett årtionde i Fiorentina, hela 90-talet. Trots att de åker ner i Serie B. Och trots att han på riktigt, där och då, är en av världens tre bästa anfallare liksom. Han är verkligen en av världens, vi kan sträcka till en av världens fem bästa anfallare. Han stannar i ett Fiorentina som åker ner i Serie B, går upp. Han stannar i Fiorentina som förvisso är ett ganska bra Fiorentina när de är i Serie A. Men när de är som bäst, då kommer de typ fyra. De vinner italienska kuppen. De är glada om de når Champions League. Spelar mot AIK där, 99 va. Så här har vi verkligen prov på lojalitet. Och sen känner han mot slutet av karriären, efter att ha bombat in 25 mål per säsong i Fiorentina som inte är bäst, så känner han, nej, jag måste vinna Serie A någon gång. Byter till Roma, vinner ligan direkt. Det är en jävla storhet alltså.
Det är sjukt.
Och vilken jäkla bomber, om vi ska snacka liksom tanks och bomber. Batistuta. Sen är jag svag för den här typen av anfall också. Riktiga powerhouses. Så nej, men Batistuta, givet lojaliteten till Florens och givet scudetton till Roma, som absolut inte var lätt, så är han min etta.
Mm. Alltså, ja. Jag köper det, och han var ju med och tog Lautaro Martinez till Inter, så han sa för några veckor sedan att jag var inte så bra i Inter, men jag hoppas att jag har betalat tillbaka. Nej, men jag växte också upp med Batistuta, och jag hade en Batistuta-tröja när jag var yngre, och jag kommer ihåg att jag hade ju bara på mig fotbollströja när jag var yngre, så jag hade Batistuta-tröjan på mig när jag var i Rom, och så såg några Fiorentina-supportrar med, jag bara vattigod, så gav de mig en jävla keps med Fiorentina på liksom. Så jag hade en sån också. Och sen när jag rensade mitt källarförråd för något år sedan, så hittade jag den där jävla kepsen som är så 20 år gammal och säkert riktigt vidrig, men där och då så kom jag ihåg att liksom Batistuta var enorm. Alltså väldigt sådär wow, vilken spelare. Och till och med i Sverige så snackar man alltså om honom som alltså Batigol liksom. Och det säger ju mycket om liksom hur het han var alltså där och då. Men jag hade inte med honom på topp 5 för att ja,
konkurrensen är mördande,
konkurrensen
kan vi säga.
Är mördande. Men jag tänker så här, om han är med så kan jag ha med Crespo kanske, som en sån spelare som faktiskt vann med liksom Inter, Milan. Ja. Men nej, han är inte med på min lista, men jag fattar verkligen att han är med på Leos lista. Och Alltså jag tror att för Leos generation så var det nog en av de viktiga. Han var också jävligt cool, ska man ha med sig.
Alltså det... Vilket swag, alltså. Ja. Håret, skägget.
Han gör ju många viktiga, stora mål även i Europamatcher. Så nej, jag köper verkligen det, men min lista.
Det du är inne på där med kepsen också, det var ju... Det blev ju liksom ett bra avslut. Det är det som var så sjukt också. Han lämnade ju Fiorentina för Roma. Och visst, det var Fiorentina på nedgång där och då liksom. Men under den tiden han hade spelat i Fiorentina var ju det två jämnbördiga klubbar. Ja. Liksom outside topp stora tre liksom.
Exakt.
Och det skulle ju kunna få ett väldigt dåligt avslut. Mm. Tvärtom ett bra avslut. Alltså han hyllas ju när han kommer tillbaka till Florens. Man älskar ju honom. Trots att de spelar i Roma och vinner ligatiteln med honom. Jag älskar honom. Och det säger ju också någonting.
Det finns ju inte den typen av rivalitet mellan Fiorentina och Roma. Och även om den var hetare där då, för att de var en av de sju systrarna. Så, alltså att man är kvar och tar upp ett lag ger det oftast mycket. Alltså kolla Glenn Strömberg liksom, med Atalanta. Alltså, mycket sånt där. Som man, alltså, det är ju därför Juventus-supporterna hade så svårt för Zlatan, för han drog. Så. Men nej, Vatigol har jag goda minnen av.
Ja. Det man kan säga bara en sista sak här. Säkert folk som kanske lite koll historiskt som undrar liksom vad Sandro Mazzola, Giuseppe Meazza är, eller Gunnar Nordahl för all del. Och anledningen att jag inte har med dem på min lista är bara att det är jämt som Sia varit inne på. Jag upplevde dem inte, men man kan ändå gå tillbaka i historieböckerna. Men min bedömning då, som Sia touchade med mig i Mobile där, det är att det var så ohyggligt mycket lättare att göra mål på 50- och 60-talet än vad det är nu.
Sia, tusen tack för din lista.
Själva.
Och tack du också, Lea, som vanligt.
Tack.
Ni lyssnare, ni får självklart skicka in era listor. Skriv till oss på Twitter eller skicka in till mig, kevin.bade@t4.se, så läser vi upp ett par stycken till nästa avsnitt. Ser vi om det finns ett par andra namn där som vi kanske inte alls har nämnt.
Folk saknar kanske Roberto Baggio. Får vi bråka om honom igen?
Ja, det kanske vi får göra.
Ja, just det. Där jag såg lite av Baggio. Men där har vi en som, alltså, du vet, gjort det bra i alla de stora. Inte lika bra kanske, men han har varit där och gjort bra ifrån sig och var en fantastisk spelare. Han fick, alltså, vi hade bra namn, jag är nöjd med dem. Jag känner ingen ångest av Baggio liksom. Men fan, nu kommer jag ha ångest. Alltså. Och Baggio, att man inte ens nämnde honom. Och, ja. Det säger allt om hur bra anfallare ser jag haft.
Verkligen. Men med det sagt, tusen tack Sia. Tack Leo.
Tack.
Så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.